Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Välkommen till dagens avsnitt av Bakom framgången. Jag heter Robert Svensson och jag är personlig tränare med en biomedicinutbildning i bagaget. Det jag är bra på, det är att motivera folk, träna folk. Och det jag absolut inte är bra på, det är ljud. Och det kommer ni att märka, för att trots att jag har hållit på med podcast i över 3 år nu, så lyckas jag i sista avsnittet tabba mig så att en av inspelningsutrustningens delar inte är på. Det är bara tur att jag vet hur dålig jag är på det här. För att jag hade en backup-inspelning som vi kan använda oss av, så att ni fortfarande får ta del av första delen av samtalet med Anna Lindberg som är simhoppare. Och nu har jag äntligen kommit igång med den här auktionsdelen. Nu ska vi auktionera ut lite saker som atleterna under sommaren har skänkt. Alla pengarna kommer att gå till barn med funktionshinder så att de ska få idrotta mer. Och det här kommer att ske så primitivt som på min egen hemsida. Jag har lagt upp någon form av bloggdel där som jag kommer att länka ut. Och ni kan gå in på robertsvensson.info. Där på första sidan har ni länkar till auktionen. All budgivning kommer att ske antingen via att ni skriver i kommentarsfältet er e-mailadress, telefonnummer och vad budet ligger på. Så kommer vi att se hela flödet därunder. Eller om inte det funkar av någon anledning, så kan ni mejla mig på robert@metropolisgym.se. Så får jag försöka ordna det på något sätt. Tekniken funkar inte alltid för mig. Ni kan också följa mig på Instagram där jag heter robertsvensson.info. Och där kommer jag också lägga upp lite bilder och så. Det finns en hel del där. Till sist så vill jag tacka några personer som har gjort den här sommaren möjlig. Det här är alltså sista avsnittet. Och jag vill tacka 100 Oktan. Peter och Daniel på 100 Oktan. Tack för att ni har hjälpt mig med atleter. Jag vill också tacka Nisse på Event City för att han, trots att jag inte lyckas med ljudet, har hjälpt mig med utrustning så att det i alla fall låter helt okej. Och så vill jag tacka Stefan på Bavaria i Solna som har gett mig en bil, eller gett mig, ja, du gav den ju inte tyvärr, men du lånade ut en bil som snarare kändes som ett privat jetplan än en bil. Ja, tack för den BMWn. Ett stort tack också till alla privatpersoner som har hjälpt mig med kontakt och till alla atleter som har ställt upp på de här intervjuerna. Ni är väldigt värdefulla. Radio Play, tack för att ni är min plattform. Och till sist, Magnus, tack för att jag får använda din musik.
Så, hej och välkommen till dagens avsnitt av Bakom framgången. Och idag sitter jag här med en av våra absolut bästa simhoppare genom tiderna. Men hon är ju framför allt smålänning också. Eller ja, värmlänning som bor i Småland i alla fall. Mm. Välkommen hit, Anna Lindberg.
Tack så mycket.
Hur kommer det sig att du flyttade till Växjö? För det är ju dit du är på väg nu. Du har ju varit uppe här och kommenterat OS. Och nu ska du snart sätta dig på tåg neråt Småland igen.
Ja, precis. Ja, men det är en bra fråga. Det är så här att min före detta man fick jobb i Växjö. Så att vi flyttade dit med familjen för 3 år sedan. Så nu har vi separerat, men jag bor kvar. Vi har 2 barn och en har börjat skolan och sådär. Så att ja.
Du har ju haft en väldigt lång karriär inom simhopp. Du har ju bland annat, jag kan inte ta upp alla meriter, men 73 SM-guld, 6 EM-guld, varit med i OS 5 gånger. Det är inte alla idrottare som har faktiskt kunnat vara med 5 gånger i ett OS.
Nej, men så är det väl. Det, jag började ju väldigt ung. Så att, jag har liksom två föräldrar som har hoppat simhopp och varit engagerade i klubben hemma i Karlskoga och sådär. Och vi, jag och min bror har varit med väldigt mycket ända sedan vi inte vet något annat. Mm. Så. Och jag fastnade för simhoppningen. Jag håller på med andra idrotter också, men simhoppningen var det som gick bäst och det passade mig bäst. Och då är oftast det som är roligast också. Så det blev naturligt för mig att välja. Och det, liksom, jag kom in i det tidigt och därför lyckades jag hyfsat bra när jag var ung också. Så det är mycket därför min karriär har blivit lång.
Man kan ju tänka sig att med föräldrar som är så engagerade som dina har varit och ändå varit simhopps, ja, vad ska man säga, ikoner, så blir det självklart att man blir insläpad. Men var det så det kändes för dig, eller har det alltid varit det här känns väldigt kul att få vara med här, alltså att känslan är helt och hållet positiv för simhoppet?
Men alltså, det var inte så att jag ramlade på idrotten, såklart. Alltså jag var ju väldigt mycket med mina föräldrar, så det blev väldigt naturligt för mig att testa så. Men absolut, jag blev ju kvar inom idrotten för att jag tyckte att det var så himla roligt. Det var inte så att jag har aldrig blivit tvingad att hoppa simhopp. Men det var ju självklart att jag började testa i och med att alla varit så engagerade i sporten. Men det har passat mig väldigt bra. Jag gillar utmaningar och man kan hela tiden lära sig någonting nytt. Och det små detaljer, mycket att slipa på och sådär. Och liksom den här kicken lite av att göra ett nytt hopp så passar mig också. Man är skiträdd och sen när man bara vågar göra det, den här känslan i kroppen när man känner sig så lite odödlig liksom.
Kommer du ihåg ditt första hopp? Det kan ju vara väldigt svårt, för jag tror att du har varit inne i bassängen väldigt länge.
Ja, men det gör jag absolut inte. Det kommer jag inte ihåg liksom, när jag hoppade från någon höjd för första gången. Eller... Men jag minns när jag skulle göra volt framåt på kanten första gångerna. För jag slog mig så mycket hela tiden. Så det är sånt här minne jag har liksom, när jag försökte göra det här. Och jag landade på rygg och det gjorde så ont. Så ja, det är väl det. Hemskt att jag har just det här som minne, men så är.
Ja, men det där förstår jag. För vi har en gemensam bekant, Peter Falkman, som jobbar som lite tränare inom polisens simhopp. Och han släpade med mig, eller ja, jag hamnade i alla fall inne i en sån där bassäng. Och skulle göra en bakåtvolt ifrån en höjd där. Och jäklar vad jag slog mig. Målet var att vi skulle upp på 10:an då och göra bakåtvolt därifrån. Han sa det att, men Robban, Vi kan ju vänta, vi kan köra en omgång till så här. Du får göra det från 10:an om du vill, men vi kan vänta, vi tar det från 7:an här nu. Åh jäklar vad jag, nej jag kommer nog inte att göra om det igen.
Nej, men det är ju det, landar man fel så gör det ju jäkligt ont, så är det ju. Men någonstans så lär man sig lite det där också, att det går över så. Och det tillhör ju, men det är också det som gör att många faller bort från våran idrott. Det är inte alla som gillar den där utmaningen och dessutom så blir det fel så gör det ont. Liksom.
Som junior gick det ju fantastiskt bra. Har du någon sak som du känner att men det här stack ut mer än något annat?
Nej, men om man pratar om mig som junior så var jag ju som en maskin. Liksom. Det inser man ju nu så här efterhand. Jag var så extremt bra på... Alltså, träna framför allt. Jag var jätteambitiös och gjorde ganska mycket själv tidigt sådär. Vi har inte haft de möjligheterna i Karlskoga där jag har tränat, att mina föräldrar har ju aldrig varit anställda simhoppstränare. De har haft andra jobb och sen så har de kört ideellt helt otroligt så här när man tänker på det i efterhand. Alla timmar de har lagt ner. Men så det innebär att jag fick göra ganska mycket sådär fys, så uppvärmning och sådär själv. Och jag körde stenhårt liksom redan när jag var så här 13-14 år. Och sen så hade jag liksom den här tävlingsskallen också. Så jag älskade att tävla och jag var väldigt bra på att hålla ihop det. Och även om det var pressat läge så där så gjorde jag min grej. Det hade jag en jättestyrka när jag var junior. Och det var egentligen först när jag råkade ut för mina första motgångar. Så blev skadad och sådär. Det var då jag började tvivla och tänka lite mycket. Och det var då liksom det ställde till det för mig mentalt. Men jag, ja, man inser i efterhand att jag hade en styrka som junior som jag många gånger försökte hämta tillbaks när jag blev äldre. Så att fastän jag vill hoppa som jag gjorde när jag var 14. Jag vill njuta lika mycket och jag vill göra det lika okomplicerat på något sätt.
Och vad hände när du började komma ifrån den känslan?
Jag blev skadad, fick vara borta från idrotten, tränade inte under en period så som jag ville. Vilket gör att man börjar fundera på vad alla andra kan göra som jag inte kan göra just nu och hur mycket man tappar. Och, ja, men liksom, sen så blir man ju tyvärr sådär lite förnuftigare. Förhoppningsvis kan man ju tänka att man får med sig en del när man blir lite äldre. Och det är inte alltid så bra. För att man blir mer medveten också om omgivningen och vad som händer och deras förmåga och min förmåga och vad ska andra tycka och när pressen kommer utifrån och man har lyckats bra när man var ung och det förväntas, alltså desto bättre man blir, desto mer förväntas det av en, desto tuffare blir det. Så det är verkligen så. Med framgång kommer också mycket som är rätt tufft.
Och vad är det som har varit tuffast för dig?
Men det har egentligen varit, alltså de sista åren jag hoppade så har det tuffaste nog varit att försöka strunta i vad andra ska tycka och tänka. Så, att inte, ja, men att fokusera på mig själv och på min prestation. Och jag har nog varit lite för osäker i vissa sammanhang. Sådär. Tvilat på mig själv lite fast jag kanske inte har behövt göra det egentligen. Och, så att ibland hade jag känt på att vara lite mer mentalt starkare.
Är det någonting du har fått jobba mycket med?
Ja, men det har jag gjort i perioder faktiskt. Men det tog ett tag. Det var väl framförallt... Ja, men mina första skador började komma efter OS i Sydney. Fram till OS i Sydney var allt bara... Det bara flöt på liksom. Det var hur enkelt som helst. Och OS i Sydney var också min bästa placering på OS. Då var jag femma. Men sen så började skador komma lite sådär. OS i Aten var jättetungt OS för mig. Då hade jag varit skadad 2002 ganska allvarligt. Så jag hade liksom inte riktigt kommit tillbaka efter det här. Det gick hyfsat bra. Jag råkade ut för en rätt allvarlig olycka och skadade knät illa. Liksom. Så att det var en lång resa tillbaka. Men den klarade jag ganska bra. För att träna och göra det någon säger till mig, det har aldrig varit mitt problem. Men jag förstod ju sen att komma tillbaka mentalt, det var ju det som var svårigheten. Och det tror jag sällan man klarar själv.
Och när du har hamnat i de där situationerna där någonting har känt.
Det här är ju helt fantastiskt. Du såg att jag tryckte på knappen, eller hur?
Ja. Och den började ju räkna.
Ja.
Stänger den av sig då, eller? Ja, var var vi nu?
Oj. Ja, men de gångerna du har känt att någonting är riktigt motigt och du inte vet
vad det är som har gjort att man ändå har...
Ja.
Nej, men jag tror att där handlar det om att backa. Backa till... Det kan ju vara faktiskt ganska nyttigt att börja fundera på varför man gör det man gör och varför man lägger ner så mycket tid på det. För att det är lite så inom i och för sig vad man än gör när man ska prestera och sådär. Det rullar oftast på liksom. Man har någon prestation framför sig, man genomför den och sen så när den är klar så är det vidare på nästa. När man blir skadad då liksom får man ändå det här, då måste man stanna upp och tänka efter och man har den tiden lite mer att fundera på. Varför gör jag det här och är det här verkligen vad jag vill? För att det är ju inte roligt och, om man pratar idrott då, och köra rehab. Liksom. Och då är det ännu viktigare att man liksom vet att okej, det här är skit. Men jag gör det för att det ska leda någon annan vart. Liksom. Och det har varit jätteviktigt och jag har alltid kommit på att...
Nej, vi måste förklara det här. Vi sitter här inne i en hotell-lounge och kollar på en kille som står och urinerar i en blomkruka utanför McDonald's.
Ja, fantastiskt.
Det är söndag morgon.
Han kan liksom inte gå någon annanstans. Han måste ta den precis utanför ingången där.
Och han måste dra ner byxorna till knäna.
Han tyckte att växten såg lite törstig ut där.
Ja, det är bra jobbat.
Men herregud. Nej, men och sen tror jag framförallt också när man är i en sån situation att det är viktigt att vad man har för människor runt omkring sig. Så där familj och vänner, att de stöttar det man gör. Och att de också är medvetna om att man går igenom en väldigt tuff period och en tuff situation. Så. För det är ju skit. Alltså, allt är ju skit egentligen. Det är ju som att någon tar ifrån en jobbet eller vad som helst. Det är jäkligt tufft, och då har de där som stöttar vid sidan. Det är viktigt.
Och för en vanlig människa, för nu, det är ju, ja du sa ju det, det är ju som att någon tar ifrån det jobbet.
Mm.
Om vi säger att en person som bara har problem att få till träningen och hamnar i, vad ska man säga, en lättare form av det där.
Mm.
Hur tar sig den personen vidare när det känns som att det inte går och man bara vill skita i det?
Ja, men jag tror det är mycket det här, inom idrott så har man väldigt uttalat alltid att man jobbar mot ett mål. Så det har ju alltid varit det, ja men vad har du för mål med din satsning och sådär. Och jag kan tycka att nu har det blivit vanligare och vanligare att man också inom arbetslivet så utanför idrotten funderar på vad man har för mål med det man gör. Så jag tror att det har blivit vanligare, men jag tycker att det har man tappat lite kanske förut. Och det har ju varit en styrka som idrotten har, att det blir väldigt, men det blir också ganska lätt uttalat att den här tävlingen ligger där och då. Det är dit vi ska och jag vill stå på pallen eller vad det nu kan vara. Det är inte säkert att det är där, men jag tror att det är viktigt att man har mål. Man vet varför man gör någonting. För då är det också lättare att se, även om man är i en tuff situation och man inte kan göra det man önskar att man kunde, så gör man det ändå, för man vet att det leder en in på banan där man måste vara för att ta sig dit man var på väg från början. Mm. Liksom.
För jag tror att många kommer av sig, för man kan inte ha motivation varje morgon när man vaknar.
Nej, gud. Om man tror det här, då lever man i en drömvärld, för det är liksom, det är helt orimligt att man ska tycka att någonting är roligt jämt. Men det jag tror är extremt viktigt om man har ett mål som man vill uppnå, det är att ha delmål så man känner att man når små mål på vägen dit. För att man mår ju bra av att känna att man har uppnått någonting. Mm. Och om man bara har målet, att, om vi pratar idrott då, det mästerskapet jag ska stå på pallen. Och så glömmer man bort resan på vägen dit. Och så kommer man till mästerskapet och så går det inte riktigt som man hade velat. För det är ju faktiskt ingen självklarhet, eller det är ingen garanti på att man står där på pallen. Då faller liksom allt. Och då har man glömt bort. Alltså, jag tror det är viktigt så här på vägen att man känner att ja, men nu, under den här perioden ska jag uppnå det här. Eller, så att man hela tiden får känna att man utvecklas, att man gör någonting bra på vägen. För då kanske inte, visst den här, om framgången kommer så blir den stor och det blir den oavsett. Om man får känna att man verkligen kan njuta av det. Men blir det inte så tror jag det är viktigt att man ändå får känna att man har gjort något värdefullt på resan. För det är ändå den som är den långa tiden. Det är där man lever i vardagen. Liksom. Mm. Så det går inte hela tiden att leva för de där stora prestationerna som kommer väldigt sällan. För då vet inte jag om jag skulle tycka att resan var värt det.
Nej. Jag kom hemifrån Kilimanjaro i januari. Det var lite utmanande för mig. Jag är diabetiker.
Mm.
Så jag måste planera allting jag gör. Och nu har jag bestämt att varje år så vill jag ha ett äventyr eller ett projekt där jag ändå får utveckla mig.
Mm.
Och att bestiga det berget var mer utmanande än vad jag trodde det skulle vara.
Mm.
Och där kände jag hur viktigt det var med delmålen och huvudmål. För att fram till sista bestigningen när vi skulle gå upp sista 1000 meterna mitt i natten, så var det ganska enkelt, men där någonstans på 4600 meter då började jag kräkas.
Mm.
jättemycket. Och ju mer jag kräktes, desto mer socker måste jag äta, för annars så blir det farligt för mig. Mm. Och där var det verkligen, det jag såg framför mig där mitt i natten, det var ju hur personen framför mig gick med korta steg. Så mina delmål var när jag såg någonstans högt uppe, det var ju kolsvart, men man kunde ändå se lampor som lyste från andra bestigare som kanske hade börjat en timme innan oss. Mm. Och då visste jag det att de här korta målen, det var, ja, men jag måste bara ta ett steg till, jag mår skit nu och jag vill ge upp. Men jag vet att delmålen, ja, men det är, om en timme så är jag högt där uppe där de andra är. För på något sätt har ju de lyckats ta sig dit. Mm. Men jag hade ju aldrig ens nått de delmålen om det inte hade varit för att jag visste att huvudmålet är att ta världens högsta fristående bergstopp. Mm. Men jag vet ju att den finns där, men jag kan inte se den. För att för det första är det mörkt, och för det andra, hade jag kunnat se den i dagsljus? Nej, för att det är moln som är över där. Så att jag visste bara att mitt huvudmål, det är stenhårt komma upp till toppen. Mm. Och gör jag inte det, hade jag inte haft koll på varför jag ville det. Det var mycket bevisa för mig själv att det gick, bevisa för andra att man kan. Och att inte veta sitt huvudmål gör ju att varför ska du ta dig till delmålen?
Jo, men jag tror att de en kombination av det ihop, liksom det är det som gör, som är det vinnande liksom i det hela, att ha det där huvudmålet men delmålen på väg, för det ger, båda delarna ger till varann på något sätt, så att man ser att det är värt att ta de här små stegen för att det tar mig dit jag ska. Och samtidigt tvärtom också, att man får känna att man uppnår någonting på vägen är ju oerhört viktigt. Så jag tror att både och där, men att det är viktigt att ha mål, det är jag övertygad om.
Är det mycket det du föreläser om? När du har ju föreläsningar eller utbildning, ja, kanske man kan kalla det.
Ja, men det är lite både och faktiskt. Dels så föreläser jag om min egen resa eller sådär, hur jag har gjort i min satsning egentligen. Och då är det lite mer så, lite mer inspirationsföreläsning. Men det handlar ju mycket om att sätta upp mål och vara strukturerad och planerad och göra jobbet liksom. Men sen har jag och en tjej driver ledarskapsutbildning. Och där handlar det ju mer om, ja, men det är klart att det handlar om tips från våra erfarenheter, men det är ju inte det som är viktigt, utan det är mer att bjuda på verktyg och sådär som alla kan använda ute i sin verksamhet. För att prestera bättre helt enkelt. För det är, hur mycket man än tycker att prestation är jobbigt och att det är... Ja, men det är lite läskigt för många att prata prestation. Men någonstans handlar ju allt om att prestera på ett eller annat sätt. Som förälder.
Din roll som mamma där. Det är ju många elitidrottare som har ett litet dilemma där. När det gäller deras satsning och familjeroll. Var det någon gång en diskussion eller en tanke där? Hur ska jag göra det här?
Nej, men alltså jag tror att det jag inser och det man inser när man liksom går utanför idrotten lite, det är att många idrottare är väldigt egoistiska. Eller man blir väldigt egocentrisk, det kretsar väldigt mycket runt en själv, och när man själv ska äta och sova och träna och när man får barn så liksom blir det dags att gå ur det. För det funkar inte längre då, utan då är det någon annan som tar fokus, det är någon annan som står i centrum, det är liksom, det är bara att anpassa sig. Och jag tror att det är kanske där det blir svårt för många. Jag hoppade ju under min äldsta sons första 3 år, vilket var helt fantastiskt att göra där, men det ställde ju också ganska höga krav på en, att man sådär, okej, men om jag ska göra det här, Då får jag inse att jag får göra det utifrån att det finns ett barn med och att jag ska förhålla mig till det. Får jag inte sova några nätter, då är det så, och då får jag göra det bästa av det. För jag kan liksom inte gå runt och irritera mig på att jag inte har sovit, för då blir det ohållbart. Men det var som en utmaning att se, okej, hur kommer det här funka nu? Hur, när jag inte bara har mig själv att fokusera på. Jag tror att jag släppte lite. Det var lite så här, det blev lite förlåtande ändå. Man var lite sådär, ja men okej, nu har jag verkligen inte sovit. Jag minns jag var i Kanada på en tävling och jag insåg när jag kom hem och någon dag efter så fick jag halsfluss. Och insåg jag att min son hade varit jättesjuk. Liksom. Alltså jag visste ju att han hade jättehög feber och sådär. Men inte hur fruktansvärt ont han förmodligen då hade haft i halsen. Och inte åt. Och liksom, det var så här galna dygn där. Och jag skulle tävla och prestera och sådär. Men liksom det är bara så det ser ut då. Det var mitt liv då. Men det blev också så här, om jag klarade tävlingen hyfsat så här, så bara tänker man hur många gånger innan man har tänkt så här, åh, jag har bara sovit 8 timmar i natt, inte 9 liksom. Och så bara, ja fast man klarar ganska mycket mer än vad man tror. Och det får man verkligen erfara när man idrottar och ska prestera med kroppen fast man inte kanske har optimala förhållanden eller så där. Och sen så en annan viktig grej, det är det här att man får ju andra perspektiv på saker och ting. Det finns annat som är så mycket viktigare i livet än att prestera och medaljer. Ja, det är härligt när man får dem, men det liksom finns andra saker som faktiskt betyder mer.
Mm. Har du, jag tänkte vi kan avsluta med några tips till lyssnarna. Har du 3 tips som den som verkligen känner att ah, men okej, nu vill jag göra ett nytt val i mitt liv och jag vet att ja, men det kanske inte alltid är enkelt, så hur gör jag när jag hamnar i knipa och ska ta mig vidare in på banan igen?
Men jag tror att det är viktigt att fundera på vad det är man vill. Vart är jag på väg och vad vill jag uppnå? Liksom? Och sen är det ju viktigt, ja, men hur ska vägen dit se ut? Och det är ju mycket struktur, planering, att ha en tydlig plan för att veta vad man ska hålla sig till. För man kommer tycka att det är pest emellanåt och då är det viktigt att man har planen att hålla sig till, för att det var det här jag bestämde att jag skulle göra för att jag ska uppnå mitt mål. Och sen tror jag att alltså det spelar ingen roll om man inte har roligt. Så att hitta någonting som man brinner för. Jag skulle aldrig, ja, men liksom vissa som så här vantrivs på jobbet eller liksom, vad är grejen med det? Det finns ju någonstans, kan ju alla människor, alla har ju ett eget val att byta spår i så fall. Så att jag tror att väldigt många har ett val att syssla med någonting som man tycker är roligt. Det kanske krävs lite mer. Man kanske behöver göra en stor förändring för att man ska kunna gå in i något nytt. Men alla har ett val. Så ja. Och jag är dessutom ganska svårt för människor som går runt och gnäller över sin tillvaro. Liksom, för alla har ett val att förändra den. Så ja, att ha roligt, fundera på vad man är på väg, alltså vad man har för mål. Och sen göra en tydlig plan för hur man ska nå det och hålla sig till den även om det är lite jobbigt. Men målet ska ju vara någonting som man verkligen känner är värt att uppnå. Det ska ligga mycket kärlek bakom det och då blir det värt det.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.